här podden vill vi på ett enkelt sätt förklara vad hållbar utveckling är. Till exempel, hur kan man arbeta med innovation, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet? Hur kommer man igång och vad gömmer sig egentligen bakom alla begrepp runt hållbar utveckling? Vi hoppas också få in frågor till podden som vi kan besvara om hur man kan utveckla sin verksamhet. Och så kommer vi försöka svara med så konkreta tips vi bara kan. Så häng med! Jag som pratar heter Ida Lundblad och är avdelningschef för verksamheten Hållbar utveckling inom Region Värmland. Och jag brinner för att sprida utvecklingskraft till andra. Idag ska vi i podden prata om HBTQ-inkludering. Och vi kommer att reda lite i vad det betyder och varför det är viktigt att arbeta med i sin verksamhet. Vi kommer också ge förslag på åtgärder som man kan arbeta med och så att du som lyssnar får verktyg som du enkelt kan använda där just du är. Och som gäst här i podden idag så har vi Tina Karsfi. Välkommen Tina.
Tack.
Vem är du och vad jobbar du med?
Ja, jag heter Tina Karsfi. Jag jobbar som strateg för mänskliga rättigheter. Det är på hållbarhetsenheten i Region Värmland. Och i mina uppdrag så ingår då bland annat att utbilda personal i HBTQ-frågor.
Just det. Ja, jag tror, eller jag har en känsla av att det här ämnesområdet kan upplevas som svårt. Jag tycker själv att det är svårt ibland och kan bli stressad och rädd för att göra fel. Vad tänker du kring det och hur förhåller vi oss till det i det här poddavsnittet?
Jag tänker att det är bra att vi pratar om det för det första. Och det är bra att du säger det, att det känns svårt. Jag tänker också att det kan vara olika. Ibland kan man tycka att saker är svåra om man är ovan till exempel. Men jag tänker också att det är okej att göra fel. Att vi är människor, vi gör vårt bästa. Det blir fel ibland. Så jag tänker att vi kan tänka att i det här avsnittet så tränar vi. Vi pratar och det är okej att göra eller säga fel. Och vi kan liksom hjälpa varandra i det.
Ja. Det låter bra tycker jag. Känns tryggt.
Yes.
Ja, men vad är då egentligen HBTQ-inkludering och vad kan det handla om?
Ja, precis. Då kan vi börja med att prata om HBTQ, själva akronymen då. Det står för homosexuell, bisexuell, trans och queer. Och kort sagt kan man säga att det är ett paraplybegrepp för erfarenheter, identiteter, praktiker som på ett eller flera sätt bryter mot normer kring kön och sexualitet. Så det är lite liksom det som är gemensamt. Om vi ska prata om HBTQ-inkludering så kan det vara lite olika beroende på var en jobbar. Om man till exempel jobbar på skola eller inom vården eller mer administrativt eller strategiskt så kanske en behöver jobba på lite olika sätt. Men alla kan alltid jobba med det. Beroende på lite vad ens förutsättningar är så kan man jobba lite olika. Och en annan sak man kan säga om HBTQ-inkludering är att det generellt bygger på två ben. Det ena benet det handlar om bemötande gentemot de vi möter i vår yrkesroll. Och då kan det till exempel handla om patienter eller brukare eller besökare, elever och så vidare. Och det andra benet det handlar om arbetsmiljö, det vill säga bemötande gentemot de vi jobbar med. Vad har vi för vanliga samtalsämnen på jobbet? Vad har vi för jargong om vi har det? Ja, hur vi bemöter varandra, kollegor, medarbetare, chefer.
Bra. Du ska prata om tre aktiviteter idag som man kan göra i sin verksamhet för att arbeta med HBTQ-inkludering, eller hur?
Ja, precis.
Ja, vad är den första aktiviteten?
Ja, jag tänker att innan vi går in på den första aktiviteten så tänkte jag prata lite om vad vi kan ha för utgångspunkt när vi gör såna här slags aktiviteter för olika slags inkludering. Och då kan man prata om normkritiskt arbete. Och det är då en metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från personer som anses bryta mot normer till att istället titta på själva normen, själva struktur, ifrågasätta och undersöka det som anses vara norm eller normalt. Och när man då arbetar normkritiskt så brukar man gå igenom tre steg. Det handlar först om att synliggöra och ifrågasätta normer. Det handlar sen om att synliggöra fördelar för den som följer normen Och sen också granska sin egen position. Mm. Och det kan vara jag själv eller till exempel min verksamhet. Men om vi då ska gå in på första aktiviteten.
Ja,
ja. Då kan det vara det som jag skulle kalla för normspaning.
Mm.
Alltså utifrån hur det ser ut på min arbetsplats. Vem antas vara här och vem antas komma hit?
Mm.
Och då kan jag dels kolla på de fysiska platserna, såsom toaletter, eventuellt omklädningsrum om vi har det.
Mm.
Är toaletter uppdelade i liksom två kön, man och kvinna, omklädningsrummen? Mm. Hur ser skyltarna ut?
Mm.
Om vi till exempel använder formulär på vårt jobb, ställs det fråga om kön och finns det då bara man och kvinna som det ställs om?
Mm.
Ställs det andra frågor som jag antagen om vem jag är tillsammans med eller om sexualitet? Men också att man kan titta på bilder i ens material eller på väggen, på skyltar eller om man har sån här rullande tv till exempel.
Mm.
Vilka är det som får synas? Vilka kroppar får synas? Är det liksom kärnfamiljer som får synas? Vilka personer, vilka konstellationer?
Mm.
Och det här kan man såklart göra utifrån fler normer som till exempel funktionsförmåga och etnicitet.
Just det, så man kan fånga in fler normer och fler grunder också.
Ja, precis.
Men varför är det viktigt att fokusera på just normer i verksamheten?
Ja, alltså när vi pratar om normer så det finns ju olika slags normer. De flesta normer är ju så kallade osynliga regler. Det sätter liksom förväntningar på hur vi förväntas vara, tänka, känna och bete oss mot varandra.
Mm.
Och det finns ju normer såklart som funkar bra, som är bra för att liksom hur vi ska förhålla oss till varandra och fungera tillsammans i ett samhälle.
Mm.
Socialt smörjningsmedel.
Mm.
Till exempel det här med att stå i kö i affären, att hälsa på varandra, att jag pratar och du lyssnar, så att vi inte liksom pratar i mun på varandra och inte hörs.
Mm.
Men sen finns det också normer som kan vara socialt begränsande. Mm. Som till exempel normer då för kön och sexualitet.
Mm.
Och det är de här socialt begränsande normerna som vi fokuserar på. Dels när vi pratar om normkritiskt arbete men också om normer generellt idag.
Mm.
Och det som kan vara bra och viktigt med liksom att prata och undersöka just det här med normer, det är ju att det finns ju koppling till att personer har generellt sämre hälsa.
Mm.
Då specifikt HBTQ-personer.
Mm.
Att den har lite generellt sett på gruppnivå sämre hälsa än övrig befolkning. Och det kan bland annat bero på att det här med att bryta föreställningar kring vem jag förväntas vara, det kan orsaka en extra stress i min vardag.
Mm.
Det kan till exempel vara att jag kommer till vården och så förväntas jag att jag är ett visst kön, eller det finns liksom förväntningar på vem jag är. Och då måste jag helt enkelt hantera det här.
Mm.
Det kan också vara att jag på grund av att jag helt enkelt är utsatt för den här extra stressen har lite lägre förtroende för samhällsinstanser, för myndigheter eller andra samhällsinstanser. Att jag kanske undviker vård för att jag är rädd för dåligt bemötande. Mm. Och det här syns ju i forskning och i rapporter.
Mm.
Och då behöver vi ju liksom träna på att lyfta blicken och se men vad är det för antaganden vi gör och hur kan vi undvika att orsaka stress för folk som kommer hit och att liksom, ja, göra det helt enkelt, att bredda och vara mer inkluderande.
Mm. Just det. Vad är nästa aktivitet då som du tänker kan vara bra att göra?
Ja, då tänker jag att en alltid kan göra en självreflektion.
Mm.
Och det kan en göra, alltså antingen att jag gör det själv, för mig själv, men också att jag kan göra det i grupp med min arbetsgrupp.
Mm.
Och det kan handla om att ja, men det här med den som följer normen. När jag liksom har gjort en normspaning och sett att ja, de här normerna är aktiva på vår arbetsplats. Vad får den som följer normen för fördelar? Men också vad är min position i relation till den här normen?
Mm.
Men det kan också handla om det här med att när börjar jag tänka lite snabbt och slarvigt, alltså utifrån att jag gör vissa antaganden? Och när börjar jag tycka att någonting är konstigt eller att jag kanske vilka antaganden jag gör när jag ser till exempel någons namn och personnummer? Eller till exempel när jag ställer en fråga så kanske jag får ett svar som jag inte hade förväntat mig.
Mm.
Och då kanske jag hajar till lite inombords.
Mm.
Och då är det tecken på att men här finns det en norm som jag utgår ifrån.
Mm.
Då kan jag undersöka den lite mer hos mig själv. Vad händer i mig?
Mm.
Vad händer när jag får ett svar jag inte har förväntat mig, till exempel?
Mm. Du har ju varit ute och utbildat och genomfört sådana här självreflektioner med grupper. Vad brukar ni få för reaktioner från människor på arbetsplatser som gör den här reflektionen?
Ja, framförallt får vi ju väldigt goda reaktioner från de flesta. Och från folk som kanske vanligtvis inte brukar göra såna här reflektioner. Om en själv följer en norm och liksom smälter in så behöver ni aldrig reflektera kring eller liksom försvara eller förklara sig själv och sina beteenden.
Mm.
Så att då kanske en helt plötsligt, det kanske första gången jag ser att oj, nej men här var det ju en norm och det här antagandet är jag kring kön till exempel.
Mm.
Och så behöver det ju inte vara.
Nej.
Och att det har liksom lett till fler samtal, att man går hem och pratar med dem man bor med eller med sina vänner och andra och liksom ser, oj vad är det jag ser i media, vad är det jag ser på tv, ja, det händer liksom, det leder till fler samtal.
Det blir lite ringa på vattnet så, fortsätter.
Ja,
mm.
Ja precis.
Häftigt. Jag fundera på varför en ska särskilt fokusera på normer kring kön och sexualitet. Ska man det och i så fall varför?
Ja, jag tänker att det kan vara viktigt att göra det av lite olika skäl.
Mm.
Dels handlar det om att det är väldigt starkt styrande normer i vårt samhälle idag och då tänker jag särskilt på en norm som kallas för heteronormen. Och då tänker jag förklara lite kring den först. Att då heteronormen den grundas i en föreställning om att alla människor tillhör en av två kategorier.
Mm.
Antingen så anses jag vara en feminin tjej eller kvinna eller så är jag en maskulin kille eller man. Och de här två kategorierna anses enligt heteronormen vara varandras motsatser.
Mm.
Och de här så kallade motsatserna de förväntas att dels uttrycka sig, bete sig på specifika sätt, oftast i motsats. Men också att endast begära åtrå varandra.
Mm.
Så det finns en hel del förväntningar kopplat till vem jag ska vara, hur jag ska bete mig, vem jag ska attraheras av, bli kär i eller inte.
Mm.
Och de här förväntningarna kan ju leda till att jag då får utsättas för den här extra stressen när jag då inte följer normer kring det. Jag ses som avvikande.
Mm.
Och att jag då kanske får lite beredskap eller det som kanske kallas för taggarna utåt när jag liksom hela tiden möts med de här förväntningarna.
Mm.
Jag kan ju också ha blivit utsatt för diskriminering på grund av att jag inte följer de här normerna som förväntas av mig. Men jag tänker också att det kan också bara börja spana efter normer.
Mm.
För att om jag börjar göra det här så kan jag upptäcka andra begränsande normer också. Som ja, till exempel gällande tillgänglighet.
Mm.
Så det kan liksom bara vara bra att börja någonstans.
Börja någonstans, ja. Mm.
Mm.
Ja, nu känns det ju som genom vårt samtal här att jag har lärt mig en massa mer saker. Men jag tänker att det också kan göra mig ännu mer nervös för att göra fel. Jag tänker när jag till exempel träffar en person som jag inte har träffat tidigare att jag vill vara inkluderande då men att jag samtidigt är rädd för att trampa någon på tårna.
Jag tänker att det är också en ganska naturlig känsla att ha, en naturlig reaktion. Men också som vi sa lite i början på det här avsnittet att det är faktiskt okej att göra fel. Vi är alla människor, ingen är perfekt.
Mm.
Det kan vara viktigt att om jag upptäcker att jag kanske använt fel pronomen av någon eller sagt någonting som inte var lika inkluderande som jag först hade tänkt så kan jag rätta mig själv, jag kan be om ursäkt och gå vidare. Att jag behöver inte göra en så stor sak av det.
Mm.
Och om det skulle bli fel någon gång så kan jag också liksom reparera i efterhand. Jag tänker att de flesta av oss vi vill på något sätt bli sedda i när någonting känns jobbigt. Så att det kan räcka med att jag får liksom en bekräftelse av det. Mm. Och så går vi vidare. Att inte göra en så jättestor grej. Att, och det är ju någonting som de flesta normbrytare brukar säga. Att, ja, men jag vill mest bara att få en rättning, gå vidare.
Ja, då är vi framme vid den tredje och sista aktiviteten som du har förslag på. Vad är det för något, Tina?
Ja, då tänkte jag prata om att använda könsneutralt språk.
Mm.
Och det handlar ju om då att använda ett lite mer neutralt språk tills jag har mer information. Och sen använda personens självvalda ord. Och det kan ju börja med liksom att träna på olika vardagsord. Som till exempel föräldrar eller vårdnadshavare istället för mamma och pappa. Mm. Eller barn eller ungdom istället för dotter, son, flicka, pojke och så vidare.
Mm. Har du något exempel från någon verksamhet där?
Ja, precis. På familjecentralerna har man ju börjat med vårdnadshavare 1 och 2 istället för moder och fader.
Mm.
Men det går också att i många verksamheter ställa mer öppna frågor som ja, men hur ser din familj ut till exempel?
Just det. Och då tänker jag att det handlar om pronomen och att det är, kanske för mig i alla fall är ett område som kan vara lite svårt. Kan du resonera lite mer kring det?
Ja, jag kan ju börja lite med att prata om vad pronomen är.
Mm.
Och pronomen, det är alltså ett ord från latin. Det betyder istället för namn.
Mm.
Så alltså de ord jag vill att andra använder när de pratar om mig.
Mm.
Och exempel på pronomen är då hon, hen, den, han eller dem.
Mm.
Och det kan ju vara viktigt att använda rätt pronomen, särskilt om jag använder ett pronomen som inte förväntas av mig. Det vet vi också leder till godare hälsa och välmående om jag får liksom den bekräftelsen.
Mm.
Jämförelsen den kan göra är att om någon använder fel pronomen om mig är det ungefär som att använda fel namn om mig.
Mm.
Eftersom det är istället för namn.
Mm.
Så istället för att folk använder då Tina som är mitt namn så kanske folk säger Kristina.
Mm.
Och så säger jag nej, det är Tina. Och så fortsätter folk använda Kristina. Det leder ju till jobbiga saker. Eller det kan ju vara så till exempel att det till och med kan vara så att folk då skulle säga till mig nej men du heter ju inte Tina, du heter ju faktiskt Kristina. Och vad betyder det då? Att andra bestämmer vad jag ska heta och inte heta. Vilka ord jag får använda om mig själv eller inte.
Mm.
Så det här med könsneutralt språk, det handlar om att respektera personen och vara inkluderande av olika anledningar och liksom undvika att göra antaganden för att sen använda de orden som är rätt för personen själv.
Ja, då har vi börjat närma oss slutet av det här poddavsnittet, men jag tänkte fråga om du har några avslutande tips som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar.
Ja, det har jag.
Mm.
Jag tänker att om en är nyfiken på att veta mer och särskilt om en vill höra mer om målgruppen och vad säger målgruppen själva om de här sakerna vi har pratat om idag så förutom att det finns i olika studier och rapporter så kan man också gå in på YouTube och då tror jag att det är UR som har den här Tänk till programmet och där finns det en serie som heter Saker du aldrig vågat fråga.
Mm.
Och så är det utifrån olika målgrupper och så har de svarat på olika frågor som de har fått in.
Mm.
Så det brukar jag tipsa om ibland.
Mm.
Sen har vi också pratat om det här med normspaning och självreflektion och då finns det olika checklistor för att kunna göra de här sakerna. Man kan googla på HBTQ eller normmedvetenhet, normkritik, checklistor. Mm. Och se vad som dyker upp. Och jag tänker att vi också kanske kan länka till någon till det här avsnittet.
Det kan vi göra.
Ja, och sen tänker jag att en gärna får kika på Region Värmlands hemsida och vår utbildningsplattform och vilka utbildningar vi erbjuder i HBTQ eller lika rätt. Och även då såklart kolla på, om man jobbar i kommun till exempel, kolla på vad kommunen använder för eller erbjuder för utbildningar.
Bra tips tycker jag. Och som sagt, vi länkar till de här tipsen i det här avsnittet helt enkelt. Då vill jag bara tacka så mycket för att du var med och delgav din klokhet här i podden. Att jag fick lära mig mer i alla fall. Jag hoppas att ni som lyssnar också gjorde det. Så tack så mycket, Tina.
Tack.
Tack så mycket för att du tog dig tid att lyssna på podden. Och hoppas att du nu har fått svar på något som du kanske inte visste innan du lyssnade på den här podden. Är det nu så att du kommer på en fråga som du skulle vilja att vi diskuterar i podden framöver? Tveka då inte att mejla podden på ida.lundblad@regionvarmland.se, så kanske det kommer upp som ett ämne längre fram. Tills nästa gång, ta hand om er.